Hotet av Simon Scarrow, i översättning av Anna Wall, uppläsare Torsten Wahlund. Till Timur Ghanistani, med tacksamhet och vänskap. Eftersom de första fem böckerna i Silverörn-serien utspelades i Britannien, var det lätt att besöka de platser som beskrivs för att få en känsla för landskapet som Makrokato skulle strida om. Att förlägga handlingen till öknen vid kejsardömets yttersta utkant visade sig vara mer problematiskt. Ända tills Mr. Dagestani på Jordaniens ambassad ringde upp mig för att berätta att hans majestät, kung Abdullah, var en hängiven läsare av serien. Gärna ville bjuda mig och min familj till Jordanien för att visa oss de romerska lämningar som finns över en stor del av landet. Jag känner en djup tacksamhet mot hans majestät för hans generösa mottagande. Min tacksamhet omfattar även alla de jordanier som gjorde vårt besök i landet så glädjefyllt. Tack till Rosana Abuhamdi på Kungliga sekretariatet som organiserade en fantastisk rundresa till olika sevärdheter. Till vår chaufför Murad som visade sig vara en tålmodig lärare när vi gjorde vårt bästa för att lära oss lite arabiska. Och sist men inte minst tack till Samir Marsher som visste exakt hur vi skulle hitta det särskilda ökenfort som är av avgörande betydelse för handlingen i romanen. Kapitel 1. Det var centurion Makro som först lade märke till dem. En grupp män med uppfällda huvor som diskret kom ut på den folktäta gatan från en mörk gränd. De smälte snabbt in i strömmen av människor, djur och vagnar. Alla på väg till den stora marknaden på tempelgården. Solen gassade över Jerusalem och trots att det var tidigt på förmiddagen var luften över de smala gatorna redan tjock av fräna lukter. Det var samma odörer som i alla städer i kejsardömet, förutom de främmande aromer som var typiska för östernkryddor, sukatcitron och balsamin. Luften dallrade i den stekheta solen. Makro kände hur svetten trängde fram i ansiktet över hela kroppen och frågade sig hur man stod ut med att gå med täckt huvud i den här hettan. Han blängde på männen när de tog sig fram längs gatan, inte mer än 20 steg framför honom. De pratade inte med varandra och tycktes knappt lägga märke till människorna som trängdes runt omkring dem. Makro flyttade mulåsnans tyglar till andra handen och knuffade till sin vän, centurion Cato. Han red bredvid Makro längst fram i en liten kolon med auxiliärrekryter som släpade sig fram bakom de två officerarna. De där har nått i kikan. Va? Cato såg sig om. Förlåt, vad sa du? Där framme. Makro gjorde en snabb gest mot männen. Ser du det där gänget med täckta huvuden? Cato kisade en stund innan han fick syn på gruppen Makro hade pekat ut. Ja, vad är det med dem? Jag tycker du inte att det är konstigt. Makro sneglade på sin kamrat. Cato var en smart kille, tänkte Makro. Men ibland kunde han missa en uppenbar risk eller någon avgörande detalj trots att den fanns rakt framför näsan på honom. Makro, som var något äldre, trodde att det berodde på brist på erfarenhet. Han hade själv varit legionär i nästan 18 år. Tillräckligt länge för att ha lyckats utveckla en grundlig förmåga att bedöma omgivningen. Det var en fråga om liv och död. Det hade han blivit påmind om allt för många gånger. Han hade flera ärr på kroppen som vittnade om alla de gånger han inte blivit varsin överhängande fara förrän det hade varit för sent. Att han fortfarande levde var ett bevis på hans hårdhet och råa brutalitet i strid. Likt alla centurioner i Claudius legioner var han en man att räkna med. Ja, kanske inte alla centurioner, tänkte Makro och sneglade på Cato. Hans vän var något av ett undantag. Cato hade blivit befordrad på ett motbjudande tidigt stadium i sin soldatkarriär. Tack vare sin intelligens, sitt mod, tur och liten gnutta favoriserande. Den sista orsaken hade kunnat vara en nagel i ögat på en man som Makro.